Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Reader, Come Home. Med undertiteln Den läsande hjärnan i en digital värld är Marianne Wolfs sakliga men personligt hållna undersökning av vad som händer när läsning allt oftare sker på skärmar. Wolf är kognitiv neurovetare med lång erfarenhet av forskning om läsning och dyslexi. Boken från 2018 är skriven som en följd av brev till läsaren, vilket ger den vetenskapliga diskussionen en direkt och eftertänksam form. Hennes huvudfråga är inte om digital teknik är god eller dålig. Istället frågar hon hur våra vanor formar de mentala processer som gör avancerad läsning möjlig. Hon varnar särskilt för att snabb, fragmenterad skärmläsning kan försvaga tålamodet för svåra texter, kritisk granskning, reflektion och inlevelse. Samtidigt argumenterar hon för en tvåspråkig läsande hjärna som behärskar både tryckta och digitala miljöer. Bokens syfte är därför både diagnostiskt och konstruktivt, att förklara riskerna utan att romantisera det förflutna eller föreslå en återgång till en helt skärmfri kultur. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, djup läsning är en kedja av långsamma tankeprocesser. Wolf använder djup läsning för att beskriva mer än att förstå orden i en text. När en van läsare möter en krävande roman, essä eller argumenterande bok aktiveras flera processer i följd. Läsaren kopplar innehållet till tidigare kunskap, drar slutsatser som inte står uttryckligen i texten, prövar analogier och väger argument mot varandra. Det finns också tid för att föreställa sig andra människors erfarenheter och för att reflektera över den egna positionen. Enligt Wolf är dessa förmågor inte automatiska följder av att kunna avkoda skrift. De byggs upp genom vana, undervisning och återkommande möten med texter som kräver koncentration. Därför blir läsmediet betydelsefullt. I digitala miljöer belönas ofta snabb orientering, länkhopp och omedelbar respons. Sådana vanor kan vara funktionella när man söker information, men de tränar inte nödvändigtvis den uthållighet som tät prosa kräver. Wolfs poäng är inte att varje skärmtext är ytlig eller att varje pappersbok ger insikt. Hon visar snarare att läsningens form påverkar vilka mentala resurser som hinner tas i bruk. Om den långsamma delen av läsningen trängs undan riskerar förståelsen att bli snabb men mindre prövande och mindre självständig för det andra. Den digitala miljön kan göra skumläsning till standardläge. Ett centralt bekymmer i boken är att digital teknik inte bara ger oss nya texter, utan också skapar ett särskilt tempo kring dem. Notiser, flikar, länkar, sökresultat och ständiga möjligheter att byta uppgift gör det lätt läsa med uppmärksamheten på väg någon annanstans. Wolf lyfter hur skumläsning, där man letar nyckelord och huvudpoänger snarare än följer en tankegång steg för steg, blir en praktisk strategi i informationsrika flöden. Problemet uppstår när strategin följer med in i texter som kräver motsatsen, exempelvis längre resonemang, historiska analyser eller litteratur med komplex syntax. Då kan läsaren få en känsla av att ha tagit del av materialet utan att verkligen ha bearbetat det. Wolf kopplar detta till minskad kognitiv uthållighet, alltså förmågan att stanna kvar i osäkerhet, detaljer och svåra formuleringar tills en större mening framträder. Hon framställer inte detta som ett individuellt karaktärsfel. Det är en anpassning till en miljö som premierar fart och tillgänglighet. Men anpassningen får samhälleliga följder om människor har svårare att läsa bortom rubriker, upptäcka svaga argument eller granska information som bekräftar deras egna antaganden. Boken knyter därmed läsvanor till omdöme i offentligheten. För det tredje, bakgrundskunskap behövs för slutsatser, kritik och självständigt omdöme. Wolf betonar att en läsare inte möter en text som ett tomt blad. Djup förståelse beror på ett inre förråd av ord, erfarenheter, berättelser och sakkunskaper. Med sån bakgrundskunskap kan läsaren fylla i underförstådda led, se mönster och upptäcka när ett påstående saknar stöd. I en digital kultur finns en frestelse att betrakta extern sökning som en ersättning för kunskap. Information kan hämtas på sekunder, men Wolf skiljer mellan att ha tillgång till fakta och att ha tillräckligt mycket integrerad kunskap för att tänka med fakta. Utan det senare blir det svårare att göra analogier, bedöma relevans och känna igen förenklingar. Detta gäller särskilt barn vars läsutveckling fortfarande formas, men också vuxna vars läsvanor förändras när de vänjer sig vid ständigt uppdelad information. Resonemanget har tydlig relevans i en svensk offentlighet där nyheter, myndighetsinformation och politiska påståenden i stor utsträckning möts via digitala flöden. Källkritik handlar inte enbart om att kontrollera avsändaren. Den kräver också språk, kontext och en vana att följa ett argument längre än den första sammanfattningen. Wolfs analys förklarar varför läsning av längre, innehållsrika texter kan vara ett skydd mot förenklade slutsatser, även när korta format är praktiska och nödvändiga. För det fjärde, barn behöver bli biliterata, inte tvingas välja mellan bok och skärm. Bokens mest konstruktiva förslag är idén om en biliterat läsande hjärna. Med det menar Wolf en läsare som kan använda digitala verktyg effektivt, men som också har utvecklat de långsammare processer som förknippas med fördjupad läsning. Hon avvisar därmed en enkel motsättning mellan teknikoptimism och teknikfientlighet. Digitala medier kan erbjuda tillgång, anpassning och nya sätt att söka, kommunicera och lära. Men för små barn och nybörjarläsare är frågan om ordningen viktig. Om uppmärksamheten tidigt vängs vid snabb växling, stark stimulans och omedelbar belöning kan det bli svårare att etablera ett stabilt fokus på språk, berättelse och sammanhang. Wolf menar därför att utbildning och familjeliv bör värna högläsning, samtal, tryckta böcker och ostörd lästid samtidigt som barn gradvis lär sig digital läsförståelse. Det handlar inte om att räkna skärmtimmar isolerat, utan om att fundera på vad barnet faktiskt gör, vilken typ av språk som används och vilka vuxna samtal som omger innehållet. För skolan innebär perspektivet att digitalisering inte bör bedömas enbart utifrån effektivitet eller tillgång till material. Den måste också bedömas utifrån hur elevernas koncentration, ordförråd, förståelse och förmåga till eget resonemang utvecklas över tid. Slutligen, läsningens framtid rör också empati och demokratiskt deltagande. Wolf kopplar den enskilda läsarens vanor till större frågor om hur människor lever tillsammans. Litterär och analytisk läsning kan ge övning i perspektivtagande eftersom läsaren följer erfarenheter, motiv och konsekvenser som inte är de egna. Den kan också utveckla ett mer eftertänksamt förhållande till påståenden genom att man lär sig skilja mellan belägg, tolkning och retorik. Wolf säger inte att romanläsning automatiskt gör människor empatiska eller att tryckta böcker i sig skapar goda medborgare. Hennes argument är mer precis. Om läsning i allt högre grad reduceras till snabba utdrag och reaktioner finns en risk att de mentala processer som stöder nyansering används mer sällan. Det kan göra det svårare att stanna vid en främmande erfarenhet, ompröva ett första intryck eller följa ett komplext samhällsproblem utan att genast söka en enkel slutsats. Därför är boken relevant även utanför klassrummet och biblioteket. Den berör hur medborgare tar emot nyheter, hur de hanterar desinformation och hur de deltar i samtal där motstridiga intressen måste förstås. Wolfs oro är alltså kulturell snarare än nostalgisk. Hon försvarar inte en äldre teknik för dess egen skull, utan de kognitiva möjligheter som ett långsammare lässätt kan bevara i en digital demokrati. Sammanfattningsvis, Reader, Come Home passar lärare, bibliotekarier, föräldrar, studenter och vuxna läsare som märker att koncentrationen förändras i ett liv fyllt av skärmar. Den är också relevant för den som arbetar med utbildningspolitik, barns språkutveckling eller digitala tjänster. Läsaren får framför allt ett språk för att skilja mellan att konsumera text och att verkligen läsa på djupet. Boken kan därmed bidra till mer genomtänkta val, som att avsätta ostörd tid för längre texter, samtala om det man läser och inte låta sökning ersätta uppbyggnaden av egen kunskap. För pedagoger erbjuder den en princip för att bedöma digitala verktyg, inte bara utifrån bekvämlighet utan utifrån vilka läsprocesser de stärker eller försvagar. Det som särskiljer Wolf från många böcker om skärmtid är hennes kombination av kognitiv neurovetenskap, läsforskning, litterära exempel och ett personligt tilltal. Hon presenterar inte tekniken som en främmande fiende och ställer inte papper mot skärm i absoluta termer. Istället beskriver hon en hjärna som förändras genom användning, vilket gör frågan både mer konkret och mer krävande. Den epistolära formen ger dessutom resonemangen en mänsklig ton, trots att ämnet kan vara vetenskapligt komplext. En begränsning är att läsare som söker ett detaljerat program för vuxnas vardagsvanor kan önska fler direkta råd. Ändå är bokens styrka dess ramverk. Den förklarar varför långsam läsning fortfarande har ett värde som sammanfattningar, flöden och AI-svar inte fullt ut kan ersätta. Om du vill stödja Marianne Wolf, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!